Jag köpte en ny flaska whisky igår. Jag dricker lite varje kväll. Det här är den tredje flaskan jag köpt sedan vi flyttade tillbaka till Stockholm. För varje flaska jag köpt har jag valt en billigare variant. Häromkvällen blandade jag lite hostmedicin i en burk med light cola. Smakade helt okej. Okay. Satte mig i fåtöljen och började titta på dokumentären Shoah. Shoah är det hebreiska ordet för förintelsen. Dokumentären är 9 timmar lång och baseras på intervjuer med offer, motståndsmän, förövare och åskådare. Tittade inte mer än 10 minuter, så stängde av. Jag ville se den med Mischa som jag visste var intresserad. Klockan närmade sig 12 och Mischa hade fortfarande inte kommit hem. Morfinet i hostmedicin gjorde mig påtagligt sömnig och jag hade kunnat somna där i fåtöljen. Men istället ringde jag Mischa som satt på en bar på Söder med en vän. Hade gått på teater och sedan blivit törstiga. Hon lät glad och sa att hon var jättebra och att hon var full. Jag var glad för hennes skull. Hon skulle snart åka hem. Jag satt uppe tills dess att hon klev innanför dörren. Och medan hon slumrade på sängen borstade jag tänderna, använde tandtråd och sköljde med flår. Magen hade börjat verka av hostmedicinen. Men det var ett behagligt magont. Inte alls som den verk som kunde uppstå och ge mig oron. Det snarare konkurrerade ut oron. Jag bestämde mig för att dricka hostmedicin och kola oftare. I USA är det helt socialt accepterat, tror jag. Under ett par veckor frilansade jag på ett kontor i Stockholm. Vi kallar det frilansa. Men egentligen är det någon form av mikroprovanställning. Vi börjar på onsdag. Vi ska skapa innehåll inför ett möte med en potentiell kund. Vi blir sittande vid kontorets lunchbord i brist på plats. Eller så är det inte värt mödan att fixa fram ett skrivbord för den korta tid vi ska vara där. Förutsättningarna är oklara. En av delägarna tycker att vi ska testa att spendera tid ihop. Se hur det fungerar. Så i efterhand inser jag att jag borde ställt fler frågor under vårt första möte. Jag vill inte vara besvärlig. Vi som hade så trevligt. Det är mysigt på kontoret. Varmt. Frukostbuffé. Hyggligt kaffe och en fruktskål. Jag dricker av kaffet och tar en och annan banan. Vi sitter i utkanten av det långa bordet i hörnet av rummet. Mellan oss och de övriga kontoristerna står en soffgrupp. En efter en kommer de fram och presenterar sig. Delägaren som dagen innan bad oss komma in är inte där när vi anländer. Han är hemma med sjukt barn. Men en medelålders kvinna som vi som hastigast träffade under vårt första möte finns där och sätter oss i arbete. En lång, gråsprängd man kommer fram och nämner betalning. Det är inte mycket, men inte mycket mindre än förväntat mig. Jag inser att ingen av de övriga på kontoret vet vad vi gör där. Det är frågan när vi slutar skolan. Jag säger att vi redan slutat skolan. Att vi ska vara här ett tag, hjälpa till med lite jobb. Dagarna går och kontoret känns fortfarande mysigt. Motsatsen till Brysselkontoret på många vis. Men inte för att det är så ofattbart mysigt, men kanske för att det inte verkar jobba så mycket. Det kommer in runt 9-10 och går hem vid 5. Det verkar vara bättre än deras motsvarigheter i Bryssel. Så bekvämt. Och det provocerar mig lite. Det är inte konstigt att de inte kan anställa oss. Betala oss ett drägligt arvode. När det bara sitter av halva arbetsdagarna. Det har blivit så. Vart jag än tittar ser jag människor med jobb som inte jobbar. Genom kontors- och butiksfönster ser jag människor sitta och stirra. Det ser inte särskilt kul ut, men det behöver inte oroa sig för pengar. Under den korta tiden på kontoret kontaktades vårt kontor i London. De vill att vi kommer i samma vecka. Det är dåligt betalt, utan säkerhet. Skulle potentiellt se bra ut i CV:t. Magen vill inte åka. Magen vill kasta upp morgonens kontorsfrukost. Jag resonerar med mig själv och resonerar mig fram till att inget kommer vara vad jag tror. Vi vet ju inte om vi stannar här. Här på det mysiga kontoret. Och vi väntar fortfarande på att Solo ska höra av sig. Mischa hade saken i egna händer och skickar ett mejl. Solo svarar inom 10 minuter. Han är tydlig. Han kunde inte lova något. Han väntar själv på besked. Han säger att vi ska åka. Kan inte skada. Mischa blir arg och jag blir besviken. Samtidigt uppskattar jag det tydliga beskeden. Eller raka rör. Som i ett försök av anpassning till hans tonalitet formulerar det. Han är så säker att han för en stund övertygar mig. Nu drar vi. En stund senare kollar jag boende i London. Vi mejlar de få kontakter vi har. Det kommer ordna sig. Vad fan ska vi göra? Det löser sig. Ska vi vara glada att någon är av sig? Kan vara värsta chansen ju. Bättre betalt än sist. Efter jobbet skiljs vi åt. Mischa åker till en vän. Vi ses några stycken och äter middag en dag i veckan. Jag åker hem. Väl hemma häller jag upp en liten whisky och sätter mig i badrummet. Jag spelar Tetris på telefonen, pausar spelet, tar en sipp av whiskyn. Sätter på Joey Badass senaste skiva på Spotify. Fortsätter spela. När jag når level 14 plingar det till. Jag pausar spelet, tittar in korgen. Det är från rekryteraren i New York. Det finns en budget, vi kan åka. Under en timme har jag försökt få tag på Mischa för att prata om mejlet. Hur fan ska vi göra? Mischa har telefonen på ljudlöst. För mitt inre ser jag henne sittandes vid ett köksbord. Inte olikt det från mitt föräldrahem. Hon skrattar, det äter soppa. En lågt hängande lampa ovanför bordet. 19 missade samtal senare ringer hon upp. Hur fan ska vi göra? Dagen är på, vrider och vänder vi på våra alternativ. London eller New York. Ganska likvärdiga. Men vi vet inte vad vi kommer få för betalning. Kontoret i London vill boka flygbiljetter idag. Jag kollar tillgängligheten och misstänker att vi kommer boka de billiga biljetterna på Arlanda. Klockan 07.35 på söndag. Visst kommer vi måndag? Frågar den. Jag uppskattar att det är så angelägna. Idag är det torsdag. Det är en lägenhet som behöver tömmas. Vi skulle hinna. För att åka till New York behöver vi skaffa visum. Vi satt oss in i visumprocessen strax innan julhelgerna. Vi kan få ett J-visum. Vi får stanna i 3 månader på kontoret. Det verkar sympatiska. Kanske kan det förlängas. Oavsett vore det kul att åka till USA. Varken jag eller Mischa var det där förut. Har vi råd? Vistelsen i Bryssel hade äter av sparkapitalet. Vi har fortfarande inte fått veta vilken budget New York-kontoret har. Allt vi vet är att rekryteraren startat från noll. Var kan vi tänkas få ersättning? Kan det betala för visumet? Känslan i magen vill till New York, förnuftet till London. Rädslan då? Det tycks som att rädslan samarbetar med förnuftet. Jag som trodde att rädslan sprang i magen. Att rädslan var primitiv. Gör en apas förnuft och känsla. Vi har av oss till våra kontakter på New York-kontoret. Det är positiva. Rekryteraren har gått för dagen. Imorgon får vi veta. London-kontoret rör sig igen och säger att så fort vi ger klartecken bokar vi biljetter. Jag får dåligt samvete. Jag är tvungen att gömma deras mejl från min inkorg. Under det korta Skype-samtalet var det ju så trevliga. Men jag påminner mig själv om det usla villkoren. Vi svarar inte på mejlet. Vi gör det imorgon. På kvällen får vi svar från rekryteraren i New York. Hon ber om ursäkt för sent svar. Hon driver en yogastudio vid sidan av arbetet som rekryterare. Där och då tycker jag så otroligt mycket om henne. Hon låter så snäll och positiv. Hon ska återkomma om ett par timmar med budget. Vi väntar otåligt. Jag går och handlar på Konsum med extra pris på pesto. Jag köper 2 burkar. Vi äter pasta med pesto, körsbärstomater och pumpakärnor. Mischa går och träffar en vän. Jag sitter med min Tumblr-blogg. Jag är uppe i nästan 70 filmer nu. Jag lägger in A Royal Affair från 2012. En bild på Viggo Mortensen och Alicia Vikander. Vi såg filmen i Bryssel. Det plingar till i inkorgen. En summa. Jag dubblar den. Skriver in summan i kalkylatorn. Gångrar med 0,66. Jag är osäker på den amerikanska skattenivån. Jag öppnar valutaomvandlaren och skriver in beloppet. Det är mindre än i London. Jag gör om proceduren. Va? Det är mer än London. Jag gör om det igen och det är fortfarande mer än London. I samma stund kommer Mischa hem. Hallå, har du sett mejlet? Det är mer betalt än London. Äntligen fick vi pappren vi väntat på. Företagets rekryterare skickade först till Mischa, sen till mig. I pappret går att utläsa att det är fler än 200 personer. Att ha mer än 25 miljoner dollar i intäkter varje år. Adressen är Broadway, New York. Kulturellt utbyte är en av delarna med vår vistelse. Företagets rekryterare motiverade att vi i arbetet med Great American Heritage Brands kommer att få tillfälle till just detta. Det tillsammans med en tillfällig assimilation och social interaktion med amerikanska kollegor kommer att ge oss en god inblick i den amerikanska kulturen. Äntligen händer det något. Men inte förrän jag sitter på planet kommer jag att slappna av. Först då kommer jag börja oroa mig för kommande bryderier. Vi har fortfarande kvar ett par formulär att fylla i. Vi hade bestämt oss för att skriva klart allt innan måndag och idag är det söndag. Det är otroligt kallt i rummet. Min näsa är kall. Mina fötter, axlar och fingrar är kalla. Under täcket är det varmt, för varmt. Det är som att jag kallsvettas. Mischa är först med att påpeka att vi borde fixa alla papper idag. Ja, jag vet, säger jag. Jag vill verkligen inte. Det känns otroligt jävla tråkigt. Jag hade hoppats att hon kunde ta på sig det. Inte vi. Med vi menar hon jag. Eller jag vet att hon inte tänker vi, men det slutar med att jag gör det. Jag vet att jag inte är rättvis, men det känns orättvist att det är jag som oroar mig mest. Mischa stiger upp och rör sig fort. Och jag frågar om hon är stressad. Nej, svarar hon. Hon är trött på att jag frågar och jag förstår henne. Jag frågar mest för att hålla mig själv lugn. För vilken stressad person frågar andra om det är stressade? Ja, jag är en av dem. Jag är stressad. Ja, eller oroad. Och det går hand i hand. Har hon sagt att de varit stressade hade jag blivit lugnare. Fått tillfälle att reda ut vad som behövde göras. Och landa i att vi kunde ta det lugnt. Denna morgon har jag inte lyckats hålla alla papper i huvudet. Men jag börjar undra om det överhuvudtaget har med min för dagen mörka sinnesstämning att göra. Eller är det bara det faktum att jag är kall? Näsan är fortfarande kall. Tårna är stelfrusna. Men det tänker jag inte på där och då. När jag sitter i skräddarställningen på den lilla skruttiga kontorstolen från Ikea. Där och då tänker jag orättvist hur mycket ansvar jag har tagit för hela processen. I pappren ska vi ange vår ungefärliga tid för vistelsen i USA. När vi korrade allt i fredags var vi överens om att uppgifterna stämde. Men nu ser Mischa att det finns felaktigheter i den PDF jag gjort i ordning. Det PDF jag under fredagskvällen suttit och pillat med medan hon arbetat med receptsamling. Jag blir rasande. Hon fattar ju inte otroligt jävla tråkigt det var att göra skiten. Hon kan ju inte göra en PDF. Vi korrade det i fredags för helvete. Då var allt okej. Okay. Jag förstår att hon har rätt om datumet. Jag säger det. Det måste ändras. Men det är vilket tonläge hon säger det. Och att hon säger det nu. I fredags? Du skulle sagt det i fredags. Det resulterade i någon timmes försök från min sida att prata om det. Jag vill prata om vårt samarbete. Hon orkar inte prata om vårt samarbete. Jag förstår henne verkligen. Jag orkar inte heller. Jag skulle i vanlig ordning förklara hur mycket avskydd och en börda av ansvar vårt samarbete medförde. Hon skulle som vanligt avfärda det som ett kontrollbehov. Jag sa att hon hade rätt, delvis. Jag försökte förklara vad jag behövde med henne för att lindra kontrollbehovet. Hon sa att det inte skulle hjälpa och hävdade att jag redan fått det, delvis. Hon sa att vissa saker jag sagt inte kunde tas tillbaka. Jag vill inte ta tillbaka något. Det är allt med sällan jag tar tillbaka något. Jag förklarade att det är frustrationen som talade, som vanligt, och det vet du ju. Frustrationen kan man inte resonera med. Och därmed ingen man behöver ta på allvar. Men jag stod fast vid delar av det jag sagt. Eller var det bara rester av frustration som inte gått ur? Vi kramade om varandra. Jag sa att ingen har det så bra som vi. Bättre än så här kan man inte önska sig. Jag var inte särskilt nervös. Det skulle bara bli spännande att se vad det var för kille. Att flytta till Buenos Aires kändes overkligt. Argentina ligger 4 timmar efter oss och han går online på Skype strax efter att vi ätit lunch. Han ringer. Han sitter på en kudde. Bakom honom står en soffa. Det är mörkt i rummet. Han har en vit t-shirt och mörkt kortklippt hår och ett vildvuxet skägg. Till vänster om honom, ett fönster som tycks veta ut mot ett kontorslandskap. Han sitter i ett konferensrum. Han sträcker sig efter en kopp. Jag tror det är te. Han rör om ett par gånger i koppen och stoppar skeden i munnen innan han lägger den ifrån sig. Te med honung, tänker jag. Han har precis kommit till arbetet. Ljudet är burkigt. Han bryter kraftigt. Jag förstår honom ganska bra, men Mischa verkar uppenbara svårigheter. Han använder ordet sensations upprepade gånger. Sensations. Han har haft svenskar på kontoret tidigare. Han ser vårt arbete otraditionellt. Han förstår det inte riktigt. Men det gör inget. Han måste inte förstå allt, säger han. Hans arbete är långt från glasklart, men i stora delar är briljant. Han verkar genuint öppensinnad och utan filter. Vi missförstår varandra ibland, men samtalet är trevligt och jag slappnar av. Åtminstone ytligt. Vi säger att vi ska höras mer. Jag är glad att vi fick se honom och prata med honom. Mischa säger att hon är glad att samtalet är över. Hon förstod inte vad han sa. Det märktes inte, säger jag. Jag kollar vädret i Buenos Aires. Det är 28 grader och sol. Utanför fönstret på 6:e våningen i Stockholm har det börjat snöa. Det glädjer mig. Lapphandskar. Stora, lätta snöflingor. Jag laddade ner NBA All-Star Game som sändes igår i USA. Jag har inte sett matcherna på säkert 10 år. Idag sänds de i 60 fps. Det är knivskarpa. Då lite suddiga bilder på en VHS-kassett som snabbt åldrades genom diverse tonåringars varierande varsamhet. Jag minns att jag bad min storebror att spela in matchen åt mig. Han hade och har fortfarande kabel-tv. Åtminstone 2 gånger måste han ha stigit upp mitt i natten och tryckt på räck. Eller kanske att han förprogrammerat inspelningen. Säkert. Matchen gick på TV1000 eller Kanal Plus. Jag minns inte vilken. Michael Jordans andra och sista comeback. Denna gång för Washington Wizards. VHS-kassetterna ligger fortfarande kvar i garderoben hemma hos mamma och pappa. Jag har inte kunnat slänga dem. De påminner mig om högstadiet. De positiva aspekterna. Nian. Siggen och takfläkten på Mårtens rum. Bone Thugs and Harmony. Basket på den lilla planen mellan hyreshusen. Sommarkvällen när solen aldrig gick ner. DMX. Rough Riders. Fester hos Rasmus. Hans granne som såg ut som Nordman. Alltså sångaren i Nordman. Han som avbröt när vi spelade för hög musik. Deep Forest. Han som lånade ut en rondell när vi snott en postcykel. Goldeneye till Nintendo 64. Så många folköl. Många Prince. Någon dosa Treankare. Någon av oss hade Vespa. Någon av oss hade tjej. Någon enstaka hade gränser. Vi har fått presentkort till Farang på Tulegatan. Jag läser om restaurangen på deras hemsida och den beskrivs som en upptäcktsresa till de sydostasiatiska matkulturerna i Thailand, Vietnam, Malaysia och Indonesien. Presentkortet ska räcka till mat och vin. De senaste veckorna präglas av oro för ekonomin och det känns helt jävla absurt att spendera 2000 spänn på en middag. Vi ska äta en vegetarisk avsmakningsmeny. Mischa slut på pengar på sitt SL-kort och eftersom att vi försöker spara bestämmer vi oss för att gå till restaurangen. Det tar drygt 30 minuter. Det är blåsigt. Vi har bokat bord via hemsidan till 20.00. Vi anländer 10 minuter tidigt och hänger in våra jackor. Jag vet inte om jag förväntar sig dricksakillen i garderoben. Medan vi väntar bord kollar jag mejlen. Jag har fått ett vänligt mejl från Portland. Jag visar det för Mischa. Vi blir visade till vårt bord. Vi följer hovmästaren genom den enorma, nästan fullsatta matsalen. Det är mörkt och mysigt. Intimt. Den höga ljudnivån till trots. Vi blir sittande vid ett litet bord ett par minuter innan en servitris frågar om vi vill ha något att dricka. En stund senare ställer samma tjej fram en glasflaska, kolsyrat vatten. En annan servitris anländer strax och ber att få berätta lite om restaurangens koncept och historia. Farang har sitt ursprung i Finland och rätterna som kommer att serveras är ämnade att delas vid bordet. Jag tittar mot det öppna köket. Jag ser mest deras unga män, blanka, svettiga pannor. Servitrisen tilltar och Mischa med fröken. Mischa tolkar det som förminskande. Jag med. Men jag tror att det är menat i all välmening. Vi får titta på menyn. Jag läser igenom den noga trots att jag redan vet vad jag ska beställa. Efter 10 minuter kommer servitrisen tillbaka. Mischa beställer. Jag intygar. Vegetarisk avsmakningsmeny. Tror eller ej. Jag vet inte varför jag säger det sista. Tror eller ej. Hon bedyrar att vi har ett bra val. Framstod det som att jag sällan äter vegetariskt. Varför sa jag tror eller ej? Jag var rädd att det skulle framstå som att jag inte tittat i menyn. Som om jag bestämt mig på förhand. I ett försök att verka bekväm frågar jag om jag kan byta ut efterrätten. Kan jag byta ut nätmelon, gurka, sorbet på sydostasiatiska örter mot sandkakan? Sandkakan med karamelliserad banan, banankräm, fänkål och ugn kokosglass. Eftersom frågan saknar substans, jag vill inte byta efterrätt, svarar jag själv. Eller den kanske inte passar menyn. Nej, jag ska inte lägga mig i det där vet kockarna bättre. Du får absolut lägga i, replikerar servitrisen, men du kommer inte att bli besviken på sorben. När servitrisen lämnar oss med varsitt glas av husets vin frågar Mischa om det var konstigt av mig att fråga om efterrätten. Ja, lite, svarar hon. Jag förklarar hur jag tänkte och hon förstår. Första rätten kommer in. Chaplubblad med tempe, rostad kokos, tamarind. Det är intensivt och intressant. Och jag säger att det är det godaste jag ätit. Vi får in 7 rätter, inräknat efterrätt. Mycket är gott. Vi blir omtöcknade av mättnaden och vinet. Värmen från köket och hettan i kylen. Jag njuter och vill göra om det. Vi drömmer. 2 gånger i veckan säger vi. Onsdag och lördag. Kanske i New York. Vi stannar i mer än 3 timmar. Jag ber om notan och hämtar ut våra jackor. Jag frågar Mischa om vi skulle ha dricksat killen i garderoben. Hon vet inte. Ute blåser det fortfarande. Jag drar ner mössan över öronen. Jag ser Rådmansgatans tunnelbanestation på avstånd. Jag frågar om vi inte ska planka ändå. Jag tar rygg på en ung kille. Mischa på en medelålders kvinna. Nere på perrongen när det är stilla. Jag hör att det ringer in från toaletten. Mischa svarar. Hon är fåordig och skrattar ansträngt. När hon kommer ut frågar vem det var. Det var hennes faster som ville ge henne pengar. Fastern hade glömt det under gårdagens middag. Systerdottern hade tydligen fått pengar. Hon var också arbetslös och rätt ska vara rätt. Fastern ber Mischa titta förbi samma kväll. Mischa vill inte åka själv. Hon säger att det brukar bli obekvämt. Hon vet inte vilka som kommer vara där. Det känns förnedrande att åka dit enkommet för pengarna. Hon frågar om jag kan följa med. Jag säger att jag kan. Hon blir glad. Jag är lite nyfiken. Fastern är något av en excentriker och har en övernattningslägenhet vid Karlaplan. Vi anländer strax innan 6. Mischa trycker in portkoden. Trapphuset är utsmyckat och den röda mattan på golvet är ren. Slaskiga vädret till trots. Vi tar trapporna till andra våningen. Vi ringer på dörren och snart öppnar fastern, som är mindre än jag väntat mig. Inte mycket längre än Mischa. Jag presenterar mig, vi kliver in. Det är en stor lägenhet, högt i tak. Varmt. Tända ljus. Vi kliver in i köket. Det konstaterar att det var länge sedan Mischa var där. Vi erbjuds en rundtur. Vi går ett varv i lägenheten. Det hänger konst med några av Sveriges mest erkända konstnärer på väggarna. Jag är inte förvånad och imponeras motvilligt. Och det där är en gamla Marie-Louise Ekman, ser fasten när de möter oss i vardagsrummet och pekar på en bild som föreställer en kvinna med en lösnopp. Vi sätter oss i en av sofforna, vi dricker te och pratar om jobb, om arbetsklimatet och om arbetslöshet. Hon frågar om jag vill ha något att äta, om vi är hungriga. Kanske en smörgås. Fastern ska åka hem till Småland imorgon och det finns en bit gorgonzola som riskerar att förgås. Jag erbjuder mig att äta upp den. Mischa tackar nej. Skulle jag också ha gjort det. Jag var inte särskilt hungrig men det kändes oartigt att tacka nej. Dessutom skulle jag framstå som mer bekväm och trygg. Och det var väl syftet med min närvaro. Att sprida lugn och god stämning. Skydda Mischa mot awkwardness. Efter drygt 60 minuter ser jag fastern att hon eventuellt ska på middag med bekanta. Vi behöver således gå. Vi reser oss. Det kramas. Jag och fastern lägger händerna på varandras axlar. Mischa får ett kuvert. Hon följer oss ut i trapphuset och tänder. Hon ser att många av lägenheterna i huset står tomma och fungerar som övernattningslägenheter. Medan andra är bostadslösa, säger jag med en spelad bitterhet. Ja, det är orättvist, intygar fastern. Vi vinkar farväl och kliver med lätta steg ner för trappen. Dörren ut i kylan öppnas automatiskt. Det är lätt att komma ut och det är svårt att komma in.